Herre, vi tackar dig för att du är kung, för att du är Messias som rider in i Jerusalem, för att du rider in i våra liv. Tack Herre för att vi får samlas inför dig. Tack för att du kommer med din underbara närvaro. Kom och fyll oss nu, kom helig ande. Tack för att du hedrar oss. Herre, vi ber om din välsignelse, att du öppnar oss för dig själv, för ditt ord, för din nåd, för din kärlek, Herre. Kom med din urskiljning, din uppenbarelse. Vi prisar och ärar dig, Jesus. Vi tackar dig. Amen. Idag är som sagt första advent och vi får fira nytt kyrkoår. Och det, jag tycker det är spännande och härligt. Och det som jag uppfattar lite för idag är att vi får gå in i någonting nytt. Och det har varit på gång ett litet tag, men jag känner idag att ett nytt kyrkoår, det får vi ta vara på, det får vi glädjas åt, det får vi ta steget i. Och jag ser några olika så här tecken också som man får hålla fast vid. Och jag ser säkert andra saker än vad ni ser, men den här veckan så, jag gillar fotboll och är man svensk så har det varit en fantastisk fotbollsvecka. För att ute i Europa, i europeiska kupper och så är det inte så vanligt att man egentligen ser någon svensk eller något svenskt överhuvudtaget som bidrar där särskilt mycket. Men den här veckan så har vi en kille som heter Emil Forsberg som var bäst på plan i sin match och han avgjorde matchen, gjorde två mål och bidrog på ett fantastiskt sätt och ledde sitt lag in i slutspelet i Champions League. Sen var Malmö, vände och vann, och Marcus Rosenberg som är en anfallare som har varit med länge för er som inte vet det. Han fick ett fantastiskt slut på sin karriär genom att få avgöra matchen i Europa Leagues gruppspel. Och sen kan man tycka vad man vill om Malmö, men det är en annan sak. Och Fredrik Ljungberg tog över som huvudtränare för Arsenal. Och jag håller på Arsenal. Så det är väldigt spännande att få ha en svensk som tränare där. Och det här är ju bara något som man kan kolla på. Sådär. Men det finns många så här olika saker som händer. Och det som jag egentligen bara vill säga är, vad är det vi fäster blicken på? Är det det som vi lever i den mörka november, nu decembertiden, och det här jobbiga, det här att nu är det mörkt, nu är det jobbigt, nu är det tungt? Eller är det, ja men nu händer det här, nu är det här, nu är svensk fotboll på gång? Eller är det att, ja men visst, det hände någonting där, det var, Emil Forsberg var bra, men vi kommer nog inte klara oss bra ändå som svenskar liksom. Och nu lämnar vi fotbollen. Men det jag menar är bara, vad fokuserar vi på? Vad väljer vi som troende att faktiskt fästa blicken på? Är det det som Gud gör? Det som han har på gång för oss? Det som han leder oss in i det nya? Eller är det det här som allt det andra som är jobbigt, tungt, mörkt, novembermörkt? Nu är vi i december och då blir det fortfarande mörkare, men snön har kommit. Och det är det här som sagt, vi går in i ett nytt kyrkoår, vi går in i advent. Advent som är en förberedelsetid där vi väntar på att Jesus ska komma och ta sin boning ibland oss. Att Gud själv kommer i mänsklig gestalt till världen. Och jag tror att det är det här som det handlar om för oss. Att Jesus ska få ta sin boning ibland oss här och nu. Att han ska få vara i centrum. Att han ska få, att vi ska få bjuda in honom i mitten av allt vi gör. I mitten av mitt liv. Att han, Jesus Kristus, som vi under adventstiden får vänta på och ta sikte på, att han kommer mitt i världen, mitt i mörkret. Så är det också det att i mitt liv, vad är det som i mitt mörker, vart får han komma in och ta sin boning? I vårt mörker, vart får han komma in med sitt ljus, med stjärnan som lyser, och lysa på det? För Jesus och hans verk, de är goda. Jesus, han är god. Han är alltid god. I allt han gör, i allt han är. Vad som än händer, så är Jesus alltid god. Och när vi möter Jesus så möter vi någonting gott. Och ibland så kan det vara jobbigt. Det kan vara utmanande. Det kan vara tungt. Vi kan känna det som att okej, men jag vill inte detta. Men det är gott det han har för oss. Och det är en värdering som finns för oss att faktiskt ta. Att Jesus är god. Han har det bästa för mig. Han vet vilka planer han har för mig. Han vet vilka planer han har för oss. Och han är det goda för oss. Det är Jesus som är det. Inte någonting annat. Utan i Jesus, i hans vilja, så är det goda. Och när vi läser om Jesus, när vi möter Jesus och lever med Jesus, så märker vi också att Jesus och hans närvaro och hans rike, det är så oerhört attraherande. Det är så tilltalande, så spännande. Men det kan också vara frånstötande. För det beror på vad man väljer att fokusera på. Väljer man att se Jesus, se det som det goda som han har för en i det här, eller väljer man att inte se det? Så frågan är, vill vi ha Jesus i centrum i våra liv? Vill vi ha Jesus först? Jesus säger till oss, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Men frågan är, vad är det som kommer först? Och det är en sån förberedelsetid vi går in i nu. En sån aktiv sökelsetid, när vi får söka. Jesus ska ta sin boning ibland oss. Och egentligen så är det en påminnelsetid för oss. För att det är någonting som vi alltid ska göra. Att sätta Jesus i centrum i mitt liv, ibland oss. En omvändelsetid. Och jag tycker det är en så spännande text, Uppenbarelseboken, som vi läste idag. Som Birgitta läste för oss. Episteltexten. Uppenbarelseboken 5. Har ni en bibel så kan ni gå dit. Jag kommer inte läsa den igen nu, men vi kommer att vara där ett litet tag. Och det, Johannes här, han får vara i himlen. Han har den himmelska synen och får komma inför Guds tron. Och det är en väldigt speciell, ja, det kan vi vara överens om att det är en väldigt speciell erfarenhet. Som vi nog alla skulle vilja vara med om på något sätt. Men när han väl får stå där, så kommer Johannes där och han ser honom som sitter på tronen. Och han håller i sin hand en bokrulle som är förseglad med 7 sigill. Och vad blir Johannes reaktion när han står i himlen och han ser honom som sitter på tronen. Hans reaktion blir att han gråter. Det står så här: jag grät bittert, står det i min översättning i alla fall, över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se den. Och så att han ser att han som sitter på tronen håller den här bokrullen. Det är den som är i Guds skede nu. Det är den här som är i centrum. Det är det som Gud har för oss nu. Det är Guds vilja. Och han ser att det är ingen som kan öppna den. Och då börjar han gråta. För att det är ju detta som jag längtar efter. Det är detta som han längtar efter, att det ska få hända. Men det finns ingen väg dit. Men då kommer en av de äldste och säger till honom: gråt inte. Och jag tycker detta är så starkt. När en av de äldste säger det: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och jag tror att det här får tala till oss på olika sätt. Att han blir tillsagd: gråt inte. Och vi vet inte riktigt vad Johannes känner när han står där. Men jag kan tänka mig att han står i himlen och han får vara inför Gud, inför Guds tron. Men samtidigt så kommer någon hopplöshet över honom. Det kommer någon så här uppgivenhet att, men den här bokrullen då, det finns ju ingen som kan, vi kan inte komma åt den. Och i det så gråter han. Men så kommer de och säger: men det finns en som kan göra det. Det finns en som har vägen till bokrullen. Det finns en som kan öppna de här sigillen och få se vad som står i den. Vägen till bokrullen. Och det är lejonet av Juda, Davids rotskott. Han har segrat och han kan öppna bokrullen. Så det finns alltså en väg, och det är genom Jesus. Det är han som har fått det här mandatet. Det är han som har fått det att öppna bokrullen, att vägen till det som Gud vill göra, det som Gud har för oss, det är vägen genom Jesus. Det är hans mandat. Så vår kallelse är till Jesus. Han placerar Johannes inför tronen så att han får se både Gud och får se bokrullen, att det här är Guds vilja. Men sen så behöver han behöver se Jesus, lejonet av Juda, att vi måste ha Jesus i centrum. Vi måste leva i den här förberedelsetiden, omvändelsetiden, där vi för in Jesus, att det är hans närvaro. Det är i honom, det är bara i honom som vi kan få leva i det som han har för oss. För utan honom så kommer vi aldrig komma åt det som han har tänkt för mitt liv. Det som han har tänkt för oss som församling, eller den här staden, eller vad vi nu pratar om. Så Jesus är den som möjliggör att vi kan komma till det som han har. Och söker vi först hans rike så ska vi få allt det andra också. Men det är så lätt för oss att stanna där vid att där är bokrullen, men vi kom, och så kommer uppgivenheten, hopplösheten över oss, modlösheten, och den kan förlama oss, den kan hämma oss och Och även när vi får stå inför Guds tron så kommer den och vi hör kanske inte ens vad den här äldste säger till oss. Att lejonet har faktiskt segrat. Och han kan öppna. Han har en väg här. Han banar en väg fram till att öppna det här bokrullen. Och det kan vara så många olika situationer. För att jag tror att idag så får vi verkligen lyssna på det här tilltalet. Som säger till oss också, gråt inte. Gråt inte, lev inte i den modlösheten, hopplösheten. Vi har inte fått modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och ja, vi har olika saker som vi kan ha känt att det här är vad Gud håller i sin hand nu. För mitt liv, för oss, på olika sätt. Och så kan vi ha gått emot det. Tänkt att ja, men vi ser Jesus också. Att han banar väg för detta nu. Och så kan det ha varit saker som har kommit och bromsat oss. Även om Jesus har varit med där. Och jag tror att ibland så finns det sådana processer i våra liv. Att vi har prövat att gå efter genombrottet. Att vi har prövat att sträcka oss efter. Ja, men det här är det som vi längtar efter. Det här är helandet jag behöver i mitt liv. Det här är upprättelsen. Men ibland så sker det inte så där. Och ibland så finns det människor som hindrar oss på olika sätt. Det kan vara våran ledare. Det kan vara att du sitter här idag och jag som präst i församlingen har lagt något över, förhoppningsvis inte medvetet, men som du kan ha tolkat på det sättet att det har brutit ner och det kan vara sådana, ja, att ledare har sårat dig, gjort dig besviken, att det finns bröder och systrar i kroppen som har hindrat på olika sätt. Och det kan vara både på ett kollektivt plan och på ditt individuella plan, mot vad du ser att det här har Gud för mig. Det här är vad han leder mig in i just nu. Det här är vad Gud blåser på. För jag tror att Gud han vill för oss ge oss en blick av att se det här är vad Gud gör. Och det får jag kliva med honom in i. För att lejonet har segrat och han gör det möjligt. Men där jag tror att han vill tala till oss och säga att det här som vi kanske är besvikna över. Det här som vi kanske har fått missmodet över. Eller som vi har fått sår ifrån. För att vi har prövat och prövat. Eller kanske bara prövat. Men sen tagit ett kliv tillbaka för att vi märkte att nej, men där stötte jag på ett hinder. Så säger Jesus att han är den som förändrar situationer. Han är den som kommer och rider in i Jerusalem, som vi får läsa om i evangelietexten. Som kungen och där som de bara får lägga sina mantlar inför honom och han kommer in och intar tempelplatsen. Han är den som kommer med liv. där det ska vara, där det bara känns som att det finns död. Men Jesus, ja, han är den som kommer med ljuset. Men som sagt, att vi stångas med det ibland. Ibland är det en process. Och jag fick en gåva i somras. Det var en liten pojk. Och han lär mig mycket. Och det är det här att Och jag tror att vi har inte gått igenom de största förändringarna med det än, men för att jag hör folk berätta om det. Men det här med att när han ska gå igenom processer och gå in i ett nytt stadie och man ska lära honom någonting, att men nu är det dags att sluta med det här. Vi har fått pröva det, att ta nya steg liksom. Men det här med när barn ska sluta med amning, sluta med blöja, sluta med napp. Det är ju inte så att vissa är mirakelbarn och det bara händer. Och de föräldrarna tycker väldigt mycket om att dela med sig av det, har jag förstått som. Men många barn är ju inte såna, utan det får vara en kamp också. Och det är lite så, tror jag, när vi får se någonting som Gud vill leda oss in i. Att han säger, ja men du har gått med den här nappen nu länge. Och det har varit bra för dig. Eller du har fått tröst av den. Men nu är tiden för dig att lämna nappen bakom dig. Och gå in i en ny tid, för att nu har du blivit mogen nog att klara dig utan nappen. Och då när jag ska ta amning istället, då kanske jag behöver byta ut ett mål mat först till ett annat. Och pröva på och få komma tillbaka och amma lite grann. Och ta det steg för steg. Och ni som har haft småbarn, ni vet det, att ofta så är barnet så där att den vill kanske inte riktigt det heller, utan tycker det kan vara spännande med mat, men samtidigt så vill den hemskt gärna amma. Och så där, så det är inte nödvändigtvis att det är en lätt process. Och när man ska skala ner antalet gånger och så där. Men Gud, han har vägen för oss, och han vill leda oss in i större mandat, nya tider av mognad, in i en ny helhet, att få vandra med honom på nya sätt, både som församling och det kan vara att det ser annorlunda ut, och vi kommer växa hela livet, vi kommer växa hela tiden, och det kommer alltid se olika ut. Och det är han som ska göra det. Och som sagt, han är god. Men att få bjuda in honom i centrum, det är så attraherande. Och där skulle jag bara vilja likna det lite vid, i Lukas evangeliet så ser vi det här i kapitel 8. Det finns det två berättelser som följer på varandra där Jesus tas emot på väldigt olika sätt. I vers 26-39 så kommer Jesus till ett område. Och han möter en besatt man som han är fylld av massor med demoner, och de kallar sig själv legion för att de är så många. Och han är utstött från området, och Jesus, han sätter honom fri. Och han har sprungit runt naken och varit helt vild, slitit sig från bojor och varit ett jätteproblem för det här samhället. Och Jesus befriar honom. Och när folket kommer och ser att den här människan som var problemet, han är nu vid sina sinnens bruk. Han sitter klädd, sansad, normal, om man får säga så. Då reagerar de med att ta ett steg tillbaka och säga, vad är det här? Det här goda som har hänt, det säger de, det vill vi inte ha något med att göra. Nej tack, lämna vårat område. I nästa passage här, vers 40-56, så har Jesus, han har ryktet om honom har spridits och han har gjort massa saker. Och de skickar bud efter honom och säger, kom hem till mig för min Jairus. Skickar bud till honom och säger, kom hem till mig för min dotter är sjuk. Och han kommer, är på väg dit, och de kommer och säger till honom att du behöver inte komma för att hon har dött. Och han kommer ändå och går in och han uppväcker flickan från döden till liv. Och motsatsen här är att på ena stället så kommer Jesus in på deras område. Och han gör något fantastiskt. Han kommer med sin frihet. Men de säger, nej tack, vi vill inte ha dig här. Det här är för läskigt. Det här känner vi inte igen. Gå härifrån. I nästa så har han gjort massa grejer. Jag säger, kom in i vårt hus. Vi har ett problem här. Jesus kommer in. Deras tro, världsbild, vad man vill säga, är inte tillräcklig för att tro att han ska kunna, och erfarenhet kanske är inte tillräckligt stor för att han ska kunna väcka en person från död till liv. Men de har ändå tagit steget att bjuda in honom. Så därför så säger de, kom inte för att det är redan för sent. Vi vill inte besvära dig mer. Men han får ändå komma, och då kommer han med sitt liv. Och livet får bli det som regerar i den situationen. Frukten blir liv. Så ena stället blir han avvisad, andra stället bjuder in honom och det skapar liv. Så jag tror att det vi behöver fokusera på, vad är det Jesus gör? Var är det han rör sig? Och om man läser vidare i Uppenbarelseboken så ser vi att när han ser lejonet av Juda, då är det inte ett lejon han ser, utan då är det ett slaktat lamm. Det är våra sår som han har burit, och han har dött för vår skull. Det är genom lidande och döden som han har fått mandatet att öppna den här bokrullen. Och ibland kan det vara så att för att vi ska komma in i den, det som Gud har för oss, så får vi också gå lidandets och smärtornas väg. Men han är god. Han är god. Han leder den vägen dit. Och han säger att jag har gått före er. Jag har gått med er. Och jag vill det bästa för er. Och han säger, gråt inte. Jag är hoppet. Han säger, var alltid glada. Säger han till oss. Han säger, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Och det får vi stå på. Det får vi ta vara på. Och leva utifrån. När vi möter saker så får vi fokusera på vad är Jesus? Vad har han för oss? Snarare än vad är det som står i vägen för oss? Så här, vi tackar dig för att du älskar oss. Du kommer med någonting nytt för oss hela tiden. För att du banar väg för oss. För att du har dött och uppstått för våran skull. Tack för att du har makt att bryta sigillet. Det som är låst i vårat liv. Att du kommer och bryter upp det. Och vi får läsa det med dig, Herre. Att vi får utforska det med dig. Så vi prisar dig, Jesus, och vi säger, kom, var i centrum. Så vi står upp och bekänner vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vilken är avlad